Ja, vi hörde att vi börjar den här gudstjänsten i Jesu namn, och vi ska också börja den här predikan i Jesu namn. Vi ska stanna inför en text idag som är från psalm 121, dagens saltasalm. Och vi kommer att läsa lite verser vart efter. Den här första versen lyder så här: jag lyfter mina ögon till bergen, varifrån kommer min hjälp? Ska vi läsa den här tillsammans igen? Jag lyfter mina ögon till bergen, varifrån kommer min hjälp? Sen fortsätter det: min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Nu när vi står inför ett nytt år så är det ganska naturligt att vi funderar över framtiden. Det är någonting som kristna alltid har gjort. Det kan man till exempel se om ni bläddrar i psalmboken på de psalmer som är där omkring 40, så märker ni att det finns ganska mycket. Kristna har alltid funderat, hur kommer det att bli? Det här året som slutade igår, så det vet vi allting om. Vi vet ju vad som hände. Vi har facit, som man säger i skolan. Men det år som vi nu står i, så vet vi ingenting om. Vi kan kanske tänka att så här kommer det att bli. Så här kommer det att gå i skolan för oss, så här kommer det att gå på jobbet, men vi vet ingenting. Och det som vi inte vet någonting om, så det brukar vi ofta oroa oss över. Och vi ska återkomma till det lite senare. Den här texten som, den här psalm 121 som börjar med: jag lyfter mina ögon till bergen, varifrån kommer min hjälp? Så den är en pilgrimssång. Och det finns 15 pilgrimssånger eller psalmer i Saltaren, börjar med Saltaren 120. Och de användes när man reste upp till Jerusalem för att tillbe och offra. Och det finns en annan psalm som börjar så här, en annan pilgrimssalm: Jerusalem, du välbyggda stad som tät sluter sig samman, bidrar stammarna upp, Herrens stammar, som ett vittnesbörd för Israel att prisa Herrens namn. Det tycker jag är vackra ord, att dit drar stammarna upp. Ni kan ju tänka er hur det såg ut när massor med människor gick upp till Jerusalem för att tillbe Herren, Gud. Men det är också sorgliga ord på ett sätt. Tanken var ju att alla Israels barns stammar, de 12 stammarna, skulle resa dit. Men vi vet också att det från den bibliska historien att det inte var så lång tid som det var på det sättet. För att efter Salomos död, vet jag att kung David hade ju en son som hette Salomo som blev kung efter honom, så delades riket och man var inte mera ett rike. Så de stammar som var där i norr, så de avföll från Davids hus, alltså det som kung David från Jerusalem, kan vi säga. Och Salomo hade en son som hette Rehabeam, som var mycket mycket dålig kung, och han var inte så bra på att lyssna på folket, så att de olika stammarna så tyckte inte att han lyssnade på dem. Så de började istället ha en egen kung som hette Jerobeam. Det låter nästan lika, Rehabeam och Jerobeam. Och han var egentligen, eller han hade varit Salomos tjänare eller byggmästare. Och Gud hade planerat det här, att det skulle gå så här, för han hade sänt en profet som hette Ahia och sagt till Jerobeam: jag ska förutmjuka Davids släkt, men inte för alltid. Jag ska förutmjuka Davids släkt, men inte för alltid. Det är ganska intressanta ord. Vad menas med inte för alltid? Nu skulle den bli förutmjukad genom att riket splittras, men sen skulle någonting hända. Och vi kan då minnas, när David läste en text från Lukas evangelium, och där finns det i första kapitlet ett ord som något som kallas för Sakarias lovsång. Ni vet ju att Johannes döparens far hette ju Sakarias. Och där finns en lovsång av honom, och där står det: välsignade Herren Israels Gud som har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest för oss i frälsningens horn i Davids hus, så som han för länge sedan har lovat genom sina heliga profeters mun. Så Davids hus skulle förmjukas, men inte för alltid. Men nu, efter Salomos död, så avföll dessa stammar. Och de sa, vad har vi för del i David? Vi har ju ingen arvslott i Ishais son. Gå hem till dina tält, Israel. Se nu efter ditt hus själv, David. Och den här Jerobeam som blev kung över de 10 stammarna, så han ville inte att de skulle, han var rädd att han skulle förlora sitt rike. Så då lät han göra 2 guldkalvar. Det låter ju inte så bra. Som han satte upp på 2 olika ställen, och så sa han, nu får det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel. Han som har fört dig upp ur Egyptens land. Det var ju en sorglig historia. Och vi kan konstatera att allt blev inte som det var tänkt. Hit skulle stammarna gå upp till Jerusalem, och sen så blir det avgudadyrkan av det. Och inte allt blir som det har tänkt, som vi har tänkt i vårt liv heller. Och vissa saker så rår vi för själva, och andra saker så händer bara för oss. Men oavsett så behöver vi hjälp. Och det behövde David också. Och han säger i vår text, jag lyfter mina ögon till bergen, varifrån kommer min hjälp? Jag tror inte att Davids tanke här, eller Guds tanke, är att bergen i sig skulle ge den hjälp eller räddning som behövs. Berg kan ju ge skydd för fiender, till exempel man kan bygga fästningar i berg, och berg gör också att man vet var fienden kommer, för att det går inte att korsa en bergskedja var som helst, utan det finns trånga passager där fienden ofta kommer. På det sättet kan berg vara skydd. Men berg kan också vara ett tillhåll för rövarband och upprorsmän. Och då är det ju inte berg någonting bra. Eller så kan det också vara svårt att gå i berg, och det är det som David kanske tänker på när han senare i vår text säger, han säger så här, inte låter han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Alltså det, Gud hjälper oss när vi går på svåra ställen, både i livet och i naturen. Men jag tror att vi kan få lite hjälp med förståelsen av den här texten om vi ser på en annan pilgrimssalm, nummer 125, där det står, det som förtröstar på Herren är som Sions berg, det rubbas inte, det står fast för evigt. Jerusalem omges av berg, och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid. Liksom Jerusalem omgavs av berg och har ett visst skydd, så har också vi som tror på, som förtröstar och tror på Jesus, ett skydd hos Gud. Han skyddar oss. Och det är ju så vår, som det hette, min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Dessa ord ska vi ta med oss under hela det här året som vi har framför oss. Ett nytt år innebär 365 dagar då vi behöver Guds hjälp. Vi sjunger igen nyårssång. Jag vet inte vad som ska möta mig under det kommande år. Gud hängt för mitt öga en slöja, vars flik jag i lufta förmår. Som vi sa så tänker vi ofta på framtiden när vi kommer till ett nytt år. Och visst finns det mycket att oroa sig för i den här tid som vi lever i. Vi har ju den här coronapandemin som många av oss tänker att kommer vi någonsin att slippa det här. De flesta av oss minns ju kanske hur det var att leva före den. Och nu har vi hållit på med det här i 2 år. Och vi kan också fundera att kommer någon som vi älskar, någon när vän eller någon släkting att dö i den här epidemin. Och vad ska vi tänka om det som händer i Ukraina? När det är oroligt, om man talar till och med om att det kan bli krig mellan stormakter. Hur kommer det att påverka oss i så fall? Hur kommer det att påverka våra barn? Eller er barn. Allt som vi nu är van med, så kommer att se helt annorlunda ut då. Eller kommer vi att drabbas av sorg under det här året. Om jag förlorar någon anhörig eller kär vän. Eller tänker vi på oss själva? Vem har sagt att vi kommer att överleva det här året? Vi är ju, känner oss unga, de flesta av oss. Men det står i Bibeln att människans år som gräset, hon blomstrar som blomman på ängen. Vinden sveper fram över den och den är borta. Ja. De här tankarna är högst mänskliga. Jag vet inte vad ni oroar er för, ni barn och ni andra. Att vad är det som, ni kan tänka igenom det en stund. Att vad är det som ni bekymrar er för när det gäller framtiden? Det står i Jobs bok. Människan av kvinna född lever en kort tid och mättas av oro. Det är någonting som vi får leva med. Men oro kan också vara av vanlig art. Det kan höra till det som vi har höra ihop med vår tro på Jesus. Kommer vi att bli bevarade som Jesu egna? Kommer vi att tro på Jesus som fortsättningen? Eller kommer djävulen att överlista oss och föra oss bort, föra oss in i svåra synder? Och den här oron är befogad för vi har något som vi kallar för den gamla människan i oss som inte vill höra Gud till. Och redan i de första kristna församlingarna så hände det att människor avföll från Gud. Och inför all denna oro så kan vi ställa oss frågan, varifrån kommer min hjälp? Det är ju också på ett sätt vandringsmän eller pilgrimer som är på väg till vårt Jerusalem i himlen. Och där finns, på den vägen finns det många faror. Men svaret är i vår text, min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Om han har kunnat skapa alla de berg vi ser, allt det fina naturen, så kan han nog skydda oss också. Han kan hjälpa oss. Inte låter han din fot vakla, inte slumrar han som bevarar dig, står det längre fram. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Gud sover inte, men du får sova tryggt på natten. Du får sitta under den högstes beskydd och vila under den allsmäktiga skugga, står det i en annan psalm. Den här vår psalm 121, den är full av evangelium, som vi säger, ett gott budskap, ett glatt budskap. Gud har lovat att hjälpa oss. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Det betyder det att vi inte kommer att hamna in i svårigheter under det kommande året eller under resten av vårt liv. Nej, det gör det inte. Tvärtom kan vi säga att vi kommer att hamna i svårigheter. Men i Bibeln så kallas det för fostran. Det är för er fostran som ni får utstå lidande, står det i Hebreerbrevet. Gud behandlar er som sina söner, som era barn. Och vilken son blir inte fostrad av sin far? Och det kan hända att vi kommer att möta svårigheter som vi inte ens har kunnat tänka. Vi har inte ens förstått att oroa oss för det mycket värre. Och kanske när vi tänker på vårt liv som kristna, vi vill ju gärna bli bättre. Men kanske vi nästa år får lära oss på riktigt vad som ligger i orden. Som Paulus fick höra, min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Martin Luther har sagt att när Gud gör levande så gör han det genom att först döda. Att han vill att våra möjligheter ska vara slut innan han börjar. Men allt som möter oss, oberoende vad det är, så det finns ändå en lösning. Och den lösningen är att Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Men betyder det att vi inte har något ansvar? Kan vi gå på vilka stigar som helst? Det finns en, den här salmen slutar med en sån här vers. Där står, Herren ska bevara din utgång och din ingång. Från nu och till evig tid. Det låter ju lite konstigt. Men det som menas med det här är att vi ska komma ihåg att det var ju en pilgrimssång. Att man var i Jerusalem, man kom dit, man for därifrån och sen for man dit igen. Så detta med utgång, det handlar förmodligen om att man lämnar helgedomen i Jerusalem och sen den här med ingång, att man återvänder dit igen. Det, tanken är att det som tillhör Herren så kommer om och om igen tillbaka till Jerusalem. Och sen däremellan så skyddar Gud det. Och om vi tänker på vår situation idag så är det viktigt att vi håller oss nära Gud och inte vänder honom ryggen. Vi har också en utgång och en ingång. Det vill säga vi har en ingång till gudstjänsten. Vi har kommit hit idag, nu är vi här. Och sen om en stund så får vi härifrån. Det är vår utgång. Här i gudstjänsten får vi lyssna till Guds ord och vi får ta del av sakramenten. Ni barn har blivit döpta och sen har vi den heliga nattvarden också. Som vår förhoppning är att ni ska få ta del av någon dag. Också i våra hem har vi en ingång till Guds närhet. Vi får vara nära Gud där också när vi läser Bibeln och ber. Genom dessa saker så skyddar oss Gud genom hans ord och att vi är nära honom. Jesus säger, bli kvar i min kärlek. Och när det gäller vår kropp så har det också betydelse vad vi gör. Att om vi håller oss till de regler som finns. Till exempel trafikregler, när vi kör i trafiken så vi kan sätta oss i fara om vi bryter mot trafikregler. Men det här är ju någonting som Gud har gett oss, att regler att följa så att vi ska vara trygga och andra också ska vara trygga. Så vi ska inte bege oss i fara, vare sig det gäller vår kropp eller vår själ. Jerusalem omges av berg och Herren omger sitt folk. Vi får vara inneslutna i hans trygghet, hans beskydd. Det finns ingenting som är tryggare än att få tillhöra Jesus. Sen ska vi till slut också säga det. Nu har vi varit ganska pessimistiska som vi säger det. Vi har pratat mycket om oro. Men det finns också, när det gäller någonting okänt så finns det också ett hopp. Det finns ett nytt hopp när det gäller år 2022. Kanske är det detta år det ska ske. Det har gått snart 2000 år sedan lärjungarna stod på Oljeberget och såg Jesus försvinna bland molnen. Och änglarna sa till dem att precis på samma sätt som han for upp ska han också komma tillbaka. Och ända sedan den dagen så har de kristna väntat att kanske kommer han i år. Kanske kommer han snart. Så man brukar likna den kristna församlingen vid en brud som väntar på sin brudgum. Och har hon väntat i snart 2000 år. Kommer han inte snart? Och det här hoppet får vi också bära med oss detta år. Och vi får ta till oss ett löfte som Jesus gav. Det, så att i Bibelns sista bok, i den näst sista versen står det, så säger Jesus så här, jag kommer snart. Vi ska läsa till slut ett ord från Filipperbrevets fjärde kapitel, som jag tycker att är en bra sammanfattning på det vi har sagt idag. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtar och era tankar i Kristus Jesus. Och så ber vi. Kära himmelske Fader, bevara oss under detta nya år så att vi inte går samma väg till mötet som de stammar som avföll. Låt våra pilgrimsfärder till gudstjänsten få fortsätta så att vi kan få näring från ditt levande ord och dina sakrament. Bevara oss också under vår stora pilgrimsfärd till ditt eviga rike. Detta ber vi om i din sons Jesu Kristi namn. Amen.